Olyckliga värld. Jag börjar undra om inte det är så att vi alla vi människor som bor på jorden, som är i världen i denna tid, på ett eller annat sätt kan sägas vara fördrivna. Så jag på ett eller annat sätt. Vi ska titta på ett par bibelställen här. Det står i Jesaja till exempelvis i 8:e kapitlet där, från vers 18. Se, jag och barnen som Herren har givit mig, vi är tecken och förebilder i Israel, från Herren Sebaot som bor på Sions berg. Och när man säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viska och mumlas och svara, ska icke ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda för det levande? Nej, håll er till lagen, till vittnesbördet. Så ska förvisso en gång det nödgas mana. För vilka nu ingen morgonrådnad finns. Det ska dra omkring i landet, nedtryckta och hungrande. Och i sin hunger ska det förbittras och ska förbanna sin konung och sin Gud. Och det ska vända blicken uppåt. Det ska också skåda ner på jorden. Men se, där är nöd och mörker och natt av ångest. Ja, tjockt mörker är det fördrivnas liv. Mika kapitel 4, där läser vi de här verserna 6 och 7. På den dagen, säger Herren, ska jag församla det haltande och hämta det tillhopade fördrivna, och de som jag har hemsökt med olyckor, och jag ska låta det haltande bliva en kvarleva, och det långt bort förjagade, ett mäktigt folk, och Herren ska vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid. Det står om det fördrivna, det förjagade. Det är på sätt och vis mänsklighetens öde. Det börjar med Adam och Eva som drevs ut ur Edens lustgård i tidernas begynnelse. Det fortsatte, och vi kan läsa i Bibeln, ofta handlar det här om att vara fördriven, om att Gud faktiskt fördrev sitt folk, förjagade dem som han förut hade förlossat ur Egypten, ur träldomen i Egypten. Han fördrev och förjagade dem när det gjorde uppror mot honom, avföll från honom och avvek från hans vägar. Det innebar faktiskt deportation det. Det innebar fångenskap. Antingen så var det Assyrien eller så var det Babel. Det står om de här makterna. Och historien igenom har människor, inte bara judafolket, flytt. Människor har i alla fall uppträtt som att de har blivit fördrivna och förjagade, och har i själva verket också blivit det. Och vilka har varit redskap för detta då? Det är mer av detta i vår tid än i någon annan tid. Stora flyktingskaror och människor känner sig uppryckta och fördrivna från sina hem, från sina städer, från sina länder. Vad är det här för någonting? Och då tänker jag, är vi inte på sätt och vis alla fördrivna? Världens alla inbyggare. Det här är någonting av situationen som råder i denna tid. Och det stämmer ju med profetian som beskriver situationen i ändens tid. Det handlar nästan, jag kan man säga, om en helt förjagad, en helt fördriven mänsklighet. Varför? Jo, det finns en förklaring. På grund av synden. På grund av synden. Och vad är synd för något? Det är det här som vi kan se några exempel på redan tidigt i den heliga skrift. Vi har synden som sådan. Vi har det att vara syndig. Eller att något är syndigt. Vi har också det att synda. Det handlar om substantiv, adjektiv och verb. Substantivet synd. Adjektivet vara syndig. Verbet att synda. Substantivet synd får vi ett exempel på i Första Moseboks fjärde kapitel. Där Gud talar till Kain. Som står beredd att mörda sin egen bror. Det står så här. Gud säger till honom. Är det icke så? Om du har gått i sinnet. Då ser du frimodigt upp. Men om du icke har gått i sinnet. Då lurar synden. Substantivet synd. Vid dörren. Till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne. Synden, säger Gud, står och lurar vid dörren, vill få tillträde. Och det här påverkar också själva den människas uppsyn. Som antingen ger sig för det här, faller till föga och följer syndens ingivelse. Eller låter bli. I Matteus evangeliets första kapitel och vers 21 så har vi det här som sägs. Ett underbart löfte. Det är väl Josef som får veta, va? Att hans hustru har blivit havande, inte på grund av att hon har vänsterprasslat eller haft en annan man. Står så här, hon ska föda en son och honom ska du ge namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Substantivet synd i pluralis. Om det här ordet synd kan man ju kanske också nämna att i hebreiskan handlar det om någonting som ser ut som chatta, jag vet inte uttalet här, men det skrivs som det, chatta. Och i grekiskan hamartia, hammare, syndens hammare, som slår sönder och krossar och fördärvar förutsättningarna att göra vad rätt är. Substantivet synd. Nu har vi adjektivet synd. Då kan vi till exempel gå till Första Moseboks 13 kapitel, 13 vers. Där det står att folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren. Folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren. Det är ett vittnesbörd här som skriften ger. Markus evangeliet läser vi att Jesus säger: den som blygs för mig och för mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också människosonen blygas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Det är om adjektivets synd. Folket i Sodom var mycket ont och syndigt. Det var syndigt. Jesus säger, den som blygs för mig och för mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. Vilken olycka att blygas för honom och hans ord. Han som har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jesus Kristus. Verbet synda, synda. Det står att Herren säger till vem då? Rabbi Melek i första Moseboks 20 kapitel. Det var han som la händerna på Sara som var hustru till Abraham. Sara som skulle föda Isak. Men Abraham hade sagt till henne, du ska inte säga att du är min hustru, du ska säga att du är min syster. Och när Gud säger då till Abimelech i nattens timme, han måste dö för att han har tagit till sig Sara. Och då blir ju Abimelech väldigt upprörd, men jag trodde inte att det här var något jag gjorde som var fel. Men då står det, då sa Gud till honom i drömmen. Ja, jag vet att du har gjort detta i ditt hjärtas oskuld. Och jag har själv hindrat dig från att synda mot mig. Därför har jag icke tillstått dig att komma vid henne. Gud tillstade icke. Han hindrade Abimelech att synda. Och det är fortfarande chatta här, chatta. Matteus evangeliet 27 kapitel och 4 vers. Det är från Jesu liknelse om den förlorade sonen som kommer till insikt. Nej, ursäkta, det är inte. Det är från berättelsen om Judas Iskariot som ångrade att han hade förrått Jesus och gick till överste prästerna och ville lämna tillbaka de här pengarna han hade fått för det här förräderiet. Och han sa, jag har syndat där genom att jag har förrått oskyldigt blod. Men det svarade överste prästerna, alltså, vad kommer det oss vid? Du får själv svara därför. Grekiska ordet är fortfarande hamartia, med en viss böjning här då. Hamartano. 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 Jag har syndat. Synden är någonting ganska ohyggligt. Vi kan också se hur profeterna Daniel till exempelvis behandlar det här ämnet. Han förutsäger ju att Messias ska komma. Och vad Messias ska göra. Han ger en profetia om korset, om uppståndelsen som är ganska så enorm. I kapitel 9 i Daniels boks 24 kapitel står det 70 veckor är bestämda över ditt folk. Det är ängeln Gabriel som talar, som uppenbarar sig för Daniel när Daniel beder och bekänner sin och sitt folks synder som har orsakat att de har blivit fördrivna. Bortförda i fångenskap till Babel och kan inte längre vara i sitt land eller i Jerusalem och inte längre se och fröjdas över den härliga helgedom som en gång stod där och samlas 3 gånger om året som Mose har stadgat till de 3 stora högtiderna. Nej, det var slut med det. Det hade kommit en period av fångenskap i Babel. Och Daniel får veta då genom ängeln Gabriel, 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad innan en gräns sätts för överträdelsen, 2 synderna får en ände och 3 missgärningen blir försonad, men 4 en evig rättfärdighet blir framhav. Och 5, syn och profetia beseglas. Och 6, en höghelig helgedom blir smord. Det här talar om Kristi kors. Det talar om Jesu död. Men också om hans uppståndelse. Och hans himmelsfärd och härlighet. Det här överträdelse. Här delar Daniels profetia upp synden i tre aspekter. Överträdelse som sådan, synd som sådan och missgärning som sådan. Tittar vi på det här i grundtexten och försöker fatta genom konkordans då, och jag ber om ursäkt för mitt uttal, är förmodligen absolut gräsligt för den som förstår sig på uttala de här orden, men jag läser det som det står i latiniserad utskrift då. Överträdelse, det är alltså pecha, och det betyder uppror. Synd och igen, det är chatta, och det kan egentligen översättas riktigast med brott. Missgärning, det är avon, och det översätts som perversitet. Tre aspekter av det som gjort att till exempelvis Israels folk blev fördrivna en gång. Att människor idag i världen liksom tycks vara fördrivna. Vad är det i all sin dag som orsakar att under kriget i Ukraina nu så skickas raketer mot ett barnsjukhus? Ukrainas största och ett av Europas största sjukhus där barn vårdas, barn som har fått cancer eller drabbas av olika svåra sjukdomar vårdas. En raket träffar en sån plats. Jag lyssnade igår när det här behandlades i FNs säkerhetsråd. Det var ju en helt märklig, ska vi säga absurd situation, eftersom ordförandeposten i säkerhetsrådet nu innehas av Ryssland. Och i tur och ordning så uttalas det representanter för ett dussintal länder. Och det var ord och inga visor. Och man hamnar i en väldigt då klammer, ska vi säga. Då bevis lades fram. Dels från den som satt som ordförande då, Nebenza, alltså den ryske ständig representanten i FNs säkerhetsråd. Han menar att han hade uppgifter från ukrainskt håll. Inte officiellt ukrainskt håll. Ukrainer hade själva konstaterat den raket som träffade barnsjukhuset var en ukrainsk raket som förmodligen hade skickats då för att så att säga hindra de ryska raketerna. Medan den ukrainska FN-sändebudet la fram bildbevis då. De rester av en missil som grävdes fram ur stenmassorna, det var tydligt och klart en rysk raket. Och man har en känsla av att inför en sån tragedi, inför en sån händelse, så bleknar i och för sig de här konfliktorsaken bort på något vis. Är inte det här ett exempel på brutalitet och ondska som gör att man tänker på Satan själv, som Jesus kallar för mandråparen från begynnelsen. Han som ifrån begynnelsen ingivit människorna det här att synda och gjort så att hela världen i ändens tid blir en värld, en jord befolkad av människor som alla är fördrivna. Jag känner det så inför den här tragedin. Som att man är bland människor som har blivit fördrivna, förjagade. Och det är verkligen en apokalyptisk känsla. Och det är en känsla som jag tycker, när jag läser vad Bibeln säger, när jag läser det profetiska ordet, jag tror jag måste ta på största allvar. Jag är rädd att det går över min förmåga att riktigt uttrycka detta. Sluta debattera, sluta diskutera, sluta dissekera. Den här situationen tycker jag skulle göra orsaken att alla människor reagerade på det sättet som sjömännen ombord på det skepp dit Daniel, nej, Jona hade tagit sin tillflykt när han flydde bort från Gud, flydde bort undan Herrens ansikte. Vi kan läsa om det här. De hamnar i sjönöd, en väldig sjönöd. Det är snarare sjönöd, va? en utrymme som inte har utrymme för någon diskussion. Och då står det, när sjönöden drabbades, Jonas boks första kapitel, vers 5, då betogs sjömännen av fruktan och ropade var och en till sin Gud och var löst som fanns i skeppet, kastade det i havet för att bereda sig lättnad. Men Jona hade gått ner i det inre av fartyget och låg där i djup sömn. Då gick skepparen till honom och sa till honom, hur kan du sova så? Stå upp och åkalla din Gud. Kan hända ska den guden tänka på oss så att vi icke förgås. I nödsituationen ropade alla till sin Gud. Och händelsevis så visade sig då, när Jona väcktes och när Jona sa som det var, att det var han som var orsak. Det var han som var orsak till att det här, den här nöden hade drabbat. Istället för att anklaga någon, istället för att anklaga varandra, så är det snarare på sin plats att erkänna kollektiv och individuell skuld. Och Jona, han var en hebré. Och när hebrén Jona talar om sanningen, det är för mig, det är för min skull, det är jag som är orsaken, då sker ju någonting av det som är så nödvändigt, som måste ske för att det ska ske en förändring, för att det ska ske en verkligt allvarlig och djup förändring. Som Johannes aposteln skriver om i sitt första brev. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det underbara med Bibeln är ju det, att när Bibeln, det är inte så underbart att höra om synden, upproret mot Gud, perversiteterna. Ordet talar klart om det här, klarspråk. Det är inte så roligt att höra om det. Det här vill man naturligt kanske vända bort öronen ifrån. Men Bibeln talar inte om det, utan att också ganska så snart komma med det här löftet om försoning och förlåtelse och upprättelse. Jag läser igen från Mikas fjärde kapitel. På den dagen, säger Herren, ska jag församla det haltande och hämta tillhopa det fördrivna och de som jag har hemsökt med olyckor. Och jag ska låta det haltande bli en kvarleva och det långt bort förjagade ett mäktigt folk, och Herren ska vara konung över dem på Sions berg från nu och till evig tid. I det andra Korintierbrevet så skriver aposteln Paulus om Jesus i 5 kapitlets 21 vers. Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. Finns det någon ljuspunkt? Finns det någon räddning? Finns det någon utväg? Så har det att göra med den Jesus. Annars är vi alla hjälplöst fördrivna.